Välkommen till Lille Lördag Prime. Idag kommer vi prata om något så spännande som psykreformationen. Och vad är det egentligen för brott som har begåtts här? Jo, men det är faktiskt ett enormt brott under flera århundraden mot mänskligheten. Och det här är inte bara i Sverige utan över hela världen. Varmt välkomna.
Police now say they have a suspect in the case. Let's go to
Britain. Jag var ute på en patronslinga och kom inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that six months on, they slow
up. Misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
Någon har blivit knivhuggen ute på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit med en gång.
Psykiatrivården har ju alltid varit omdiskuterad, omdebatterad, ja, eller... Men vad ska man säga så här, fast förr i tiden var det inte direkt tal om vård utan det var liksom förvaring av människor. Om det var någon som gick utanför ramen så fick den antingen vara en utbörding i samhället, en hittejol eller vad säga, eller också så togs de i förvar. Och det här att de skulle få besök av sin familj eller någon vidare kärlek eller något sånt, det handlade inte om. Utan de skulle plockas undan från sina familjer så att liksom, den här skamfläcken... Man skulle låtsas som att den alla hade funnits.
Ja, men det är det som är så intressant med dagens samhälle där man pratar om psykisk ohälsa hela tiden i stort och smått. Det var ju inte ens förekommande förr i tiden. Det var den absolut största skammen för alla familjer. Och du pratade väl i någon annan podd tror jag om hysterikor och sådana som liksom fick gå på så här olika institutioner för att bli av med orgasmer och allt vad det var.
Nej, det som man kom på att om de då fick en orgasm så lugnade de ner sig.
Ja.
Att nerverna då, att dessa hysterikor, att det blev en metod som en svensk läkare då uppfann. Att man kunde liksom göra en massage, livmodermassage eller använda då vibratorer. Men det där är såklart starkt överdrivet. Men det vet man ju själv efter man har fått en orgasm eller fått ligga lite. Man mår jävligt mycket bättre i några dagar.
Gud, ja.
Så att jag... tänker också att det handlar väldigt mycket om att vi som kvinnor under många, många, många hundra år har varit så otroligt understimulerade. Därför var jag, ska man alltid önska sig att växa upp i bondesamhället. Där fanns det inte så mycket regleringar om man var kvinna utan där ljufsades det på höskullen kan jag tänka mig.
Precis. 1995 så skedde själva psykreformationen och det här var en jättelång utredning på närmare 30 år som hade äntligen då bestämts för att tas i bruk. Och man insåg då efter väldigt lång tid att människor med psykisk ohälsa hade en dålig samverkan med övriga samhället i jämförelse med andra liksom svaga grupper.
Men det som jag också tycker är viktigt att prata om det är att det är så himla länge... ansågs att så här sjukdom eller depression eller liksom så kallad galenskap då, idag då bokstavskombinationer om man säger så, eller diagnoser ansågs vara ett straff från Gud.
Mm.
Och så länge någonting har ansetts vara ett straff från Gud, och det här är ju fortfarande i många andra religioner och även sekter som vi tycker är så himla roligt att prata om, då kan man ju inte diskutera det, för då är någon annan som har bestämt att det är ett straff, och som straff då som också kan... Och är det då Gud som har straffat en familj, då får ju den skam, den blir ansedd, sen hamnar utanför samhället. Så det gäller ju att gömma undan de här barnen. Många mördades ju också, bara ställdes ut i skogen eller lämnades också till änglamakerskor för att då inte dra någon skam eller... vanära till sin familj.
Finska Yle skriver att psykiatrin är den nya vetenskapen i Finland där män och kvinnor kallades för vansinniga. De spärrades in på slutna institutioner för att familjerna inte kunde ta hand om dem. Om man inte själv kunde försörja sig, då behövde man spärras in i princip.
Mm.
Och det var ju ofta de fattiga förr i tiden i samhället som drev de här institutionerna. Alltså liksom på 1600-1700-talet, då var det liksom bara knasbollar som tog hand om knasbollar. Eller riktigt fattiga kvinnor. Och då var det riktigt sviniga förhållanden. Det var ju först på 1800-talet som läkarna klev in. Men man ska inte säga att det blev bättre då. För att då var det ju liksom mer av karaktären människoförsök. Man testade olika experiment i allt från hjärnan till liksom fysiskt snarare än att bota de här. Och det kommer vi snart komma in på närmre. Det var de sinnessvaga, nervsvaga, tungsinta som alltid ansetts som ett samhällsproblem. Förr i tiden ställdes många diagnoser och man hade någon form av avvikelse, klassificerades man väldigt lätt som psykisk sjuk och skulle då förvaras. Det räckte i princip att ha en livskris eller att vara döv. Då kunde du hamna på en institution tillsammans med mycket svårt psykiskt sjuka människor. För familjer var psykisk ohälsa den största skammen och hospitalens uppgift var snarare förvaring än vård. På de större hospitalen kunde det vara upp mot 800-1000 patienter på relativt begränsad yta.
Det finns en massa skildringar kring det här, hur liksom förmögna och inflytelserika familjer har liksom behandlat sina funktionsnedsatta familjemedlemmar. Och det kan man också säga att det på något sätt har speglat hur samhället är stort, har liksom hanterat frågor kring hur människor liksom får vara olika, eller vad ska man säga, människors variation, när man ska säga. Utan alla ska liksom hamna inom ett visst spektra för att få vara med, och så är det ju fortfarande.
Absolut.
Ja.
Den är ju kontroversiell, psykologin, och det är ju många, många vet många svar helt enkelt.
Ja, men ett härligt exempel är ju prins Erik som var son till Gustav den 50 och drottning Victoria. Mm. Han hade ju ett litet lätt begåvningshandikapp och epilepsi. Så han dog då hastigt och lustigt unga år, och hans föräldrar hade ju nästan ingen kontakt med honom överhuvudtaget.
Och han var på en sån här institution, eller?
Ja, han liksom hölls undan övrig familj, så att säga.
Och då kommer man snabbt in på någonting som kallas för lobotomi. Och lobotomi, det är alltså ett form av ishackeliknande verktyg som man liksom stack in precis ovanför ögat. Om du tänker precis mellan ögat och ögonbrynet, där det är lite, lite mjukt. Och där stoppar man in den en liten bit in, för där sitter nämligen själva känslocentrat i hjärnan. Och så rörde man runt där lite. Och tanken med den här operationen var att det skulle dämpa patienternas ångest och oro. Men de flesta patienter blev istället helt apatiska. Och lobotomins konsekvenser varierar väldigt mycket från liksom patient till patient. Vissa patienter dog på kuppen, eller så fick man extremt svåra hjärnskador. Andra lämnade sjukhuset faktiskt väldigt mycket mer lätthanterliga. Men de vanligaste konsekvenserna var trots allt inkontinens eller en enorm matlust eller epileptiska anfall.
Superbra. Men då kommer vi till en väldigt spännande sidohistoria som jag har läst mycket om.
Ja.
Som är då The Kennedys.
Mm-hmm.
Och i Kennedy-familjen så hade ju John F. Kennedy en syrra, Rosemary.
Mm.
Som liksom under typ 30 år var det ingen som ens pratade om henne i den här Kennedy-familjen. Men hon var ju med på gamla bilder.
Jaha.
Alltså till slut så nästa är lite det här. Och hon föddes då med ett lindrigt begåvningshandikapp. Jag vill inte spekulera i vad det är. Men då liksom först 2015 kom det ut en bok om henne som heter Rosemary, the Hidden Kennedy Daughter. Och hon föddes ju då som Joseph och Rose, Kennedys tredje barn. Och de hade ju så super elitistiskt kontrollerande förhållningssätt gentemot barnen. Och det gäller ju också henne såklart. I början så då fick hon liksom undervisa hos hon i hemmet. Men sen så när hon var 11 så fick hon liksom börja på en skola för utvecklingsstörda elever. Och de, alltså föräldrarna då, de här superparents, de ville hitta någon som kunde bota dottern. Hade massa förhoppningar på olika läkare och pedagoger. Och man försökte behandla henne med hormoner, och hon fick läkemedel mot anfall och hit och dit. Det finns ju inga, liksom, det finns ju inget bevis på att hon hade epilepsi i hennes, liksom, hennes läkarjournaler. Men ja. Så hur som helst, så liksom, hon kanske beskrevs som lite klumpig, men det finns ingenting som tyder på att hon hade något liksom, direkt handikapp. Hon hade lite svårt med stavning, grammatik, men liksom, ja, hon skulle läsa.
Hon skulle kunna vara dyslektiker, per
ja,
definition.
Precis. Men sen när hon var 20 år så blev då Joseph Kennedy, han utnämndes då till ambassadör i England, och de flyttade till London. Men sen så skulle de presenteras för det brittiska hovet, och det var en skitstor händelse 1930. Men, och det var ju väldigt viktigt hur de här tjejerna då skulle bete sig. Det var komplicerat. Och, ja. Men Rosemary, hon klarade sig bra och väckte så här positivt uppseende på grund av sin skönhet. Då, för att hon är skitsnygg. Och det var ju superbra till dem att hon var så snygg. För då kunde de liksom upprätthålla någon fasad liksom, av normalitet. Och nu pluggade hon där på en internatskola och sen åkte de tillbaka till USA 1940. Och när det blev återförening då med familjen, då blev hennes liksom, då såg man att hon hade ju lite större problem än de andra med det sociala och umgänget och sådär. Ja, men så här, sen är det också samma sak, att så här, i efterhand så har det ju pratat om att hon ansågs som flört och liksom sexuellt aktiv, men det finns heller liksom ingen bevis för att hon någonsin har gjort någonting. För det som problematiseras är ju ofta att man måste ta till åtgärder när unga kvinnor då har liksom visat sig sexuella överlag.
Exakt, tvångssterilisering är inte en helt ovanlig grej man utsätter unga kvinnor för, säger Christer Andersson i en intervju med Sveriges Radio. Han är arkivarie. Jag ska berätta lite mer om de här olika metoderna man använde under den här tiden. Det var ju mycket vattenmetoder, allt från att man fick 5 till 50 hinkar iskallt vatten hällt över sig. Mm. En annan behandling var en så här vattenkur, då fick man alltså tyngder fästa vid alla lemmarna på kroppen så att man sjönk. Och precis innan dödsögonblicket så rycks man upp liksom. Men de misslyckades ju ganska ofta. Det var ju ofta så att man
faktiskt ligga i bad är en klassisk, i dagar.
Mm, i dagar, alltså mellan 8-10 timmar per dag, flera veckor i sträck.
Du vet man ju vidrigt det när det liksom bara börjar bli lite svalt i badkaret. Man bara, nu vill jag gå upp.
Ja, och sen så var ju så här att det blev, oftast blev ju folk sjukare på liksom behandlingshemmen eller hospitalen än vad de var innan. Men blev man då inte frisk utav de här behandlingarna, då hamnade man i en så kallad dårkista. En slags likkista med ribbor, i ribbor med liksom ett lock på, där man blev inlåst.
Men det här är verkligen sant?
Lugnat ner sig. Jajamän, det finns lite dårkister här och där. Sen tycker jag ändå den här är jävligt spännande. Den är raffinerad. Här är ju någon riktig ond jävel som har tänkt till. Alltså som de andra inte var riktigt onda, men den här är lite grisig. Den är lite grisig. En hank, vet du vad det är?
Nej.
Men en hank är sen behandling på att man greppar tag om patientens nacke och så trycker man till så att man får lite hud liksom mellan fingertopparna. Och så gör du ett ganska djupt snitt i nacken och så liksom stoppar du en grov trasa eller någonting där, så du hela tiden har det såret öppet och infekterat. Så att du hela tiden har ont, och den smärtan och den problematiken då ska få patienten att fokusera på något annat än sitt dårskap.
Nej, det var sjukast jag hört. Mm. Nu måste jag faktiskt tillbaka lite till stackars Rosemary. För att istället då för att de tvångssteriliserade henne, så kom pappan på att hon kunde då lobotomeras. Eller leukotomi. Och det var ju precis som du sa, att man skar av de nervbanorna mellan pannlopen och resten av hjärnan. Och nu måste jag säga, till Josephs försvar, om det nu finns något försvar, så utvecklades den här metoden av den här portugisiska neurologen Egas Moniz på 30-talet. Och han belönades med Nobelpriset för sina insatser med den här behandlingen.
Det ser man.
Mm. Så att ingreppet gjorde det på ett sätt att man kan borra två hål i skallen på patienten och då skara av hjärnan. Så det gjorde de det här, och hon var ju själv inte informerad om vad som skulle ske.
Utan du skojar?
Hon, nej. Och ingreppet blev en katastrof. Hon drabbades av blödningar i båda hjärnhalmarna i samband med den här operationen. Då. Hon blev förlamad både armar och ben. Hennes språkförmåga försvann först helt, för att sen återkomma i mycket, så här, väldigt mycket begränsad omfattning. Hon lärde sig att gå efter mycket om män, men liksom knappt. Och den så blev hon överförd till ett psyksjukhus. Som då var, deras specialisering var då att sköta patienter med stor diskretion och höga avgifter. Ja, men efter 8 år så flyttade hon från det här fina då hemmet. För att pappan var jävligt orolig då att de inte riktigt kunde hålla tätt med den här informationen då.
Uppenbarligen inte, eftersom vi läser om den idag.
Precis. Och det som historien då, när sonen John inledde den här politiska karriären, det var att Rosemary jobbade som lärare för handikappade barn, och att hon då inte ville förekomma i offentligheten. Vilken jävla svin.
Usch, ja. Karma. Ska man inte vara sån, men ändå. Vi fortsätter faktiskt i USA. Jag ska berätta om liksom den första formen av Wallraff utav ett psyksjukhus som fick extremt stor uppmärksamhet och blev liksom en form av psykreformation på 1800-talet i USA. Det var journalisten Nellie Bly, som kanske är liksom en amerikansk förlaga utav liksom Ester Blenda Nordström. Och kanske förlaga också till Anna Odells konstprojekt, där hon också testade psykvården i Sverige. Hon jobbar på The New York World, och ägaren till den tidningen heter Joseph Pulitzer. Och det är även han som senare instiftade Pulitzer Prize. Hon var 23 år gammal när hon vallraffade Blackwell Island utanför New York som mentalpatient på uppdrag utav tidningen, men liksom, hon hade själv kommit på det här uppdraget att det var det hon ville göra. Och den upplevelsen resulterade sen i bestsellen 10 Days at the Madhouse. Hon börjar med att ta in på liksom ett kvinnohus i en förort till New York. Hon skådespelar sig genom att vara riktigt obehaglig och i obalans.
Det är så modigt tycker jag.
Och liksom gå hela vägen och göra det liksom. Hon är så tillräckligt obehaglig så att de andra som bor på det här kvinnohemmet, de känner att så här, de fruktar för sitt eget liv. Så föreståndarinnan kontaktar till sist polisen. Och som då tar henne till första bästa domstol. Där man snabbt konstaterar att hennes psyke måste utredas. Och det görs på mentalannexet innan hon ska skickas till ön, det vill säga Blackwell Island.
Det som blir så tydligt när man läser hennes historia också, hur lättsamt då en läkare kan konstatera att någon är galen och sinnessjuk.
Mm.
Efter bara egentligen ställa en fråga. Så här, ja, liksom,
kan ni arbeta?
Ja, hör du röster i ditt huvud? Ja, okej, skicka iväg henne. Så den 25 september så kom en ny läkare och skulle då prata med Nelly Brown. Och det är just då som han undrar om den här unga tjejen hör röster om natten. Och när hon säger ja, så då är liksom allt klart. Hon är galen och lösningen är att skicka henne till det här mentalsjukhuset. Och hon skriver då de här artiklarna som heter Bakom anstaltens galler. Och där beskriver hon då de här terrorn med kalla bad och liksom hemska, osympatiska, ondskefulla sjuksköterskor som plågar och missbrukar patienter. Och så här skriver hon: mentalsjukhuset på Blackwell Island är en mänsklig råttfälla. Det är lätt att komma in, men om du väl kommit dit är det omöjligt att komma ut. Och här skriver hon också om hur slarvigt läkarna jobbar när de ska avgöra en förvirrad kvinnas öde. Och hur jävla vidrigt de blir behandlade när de då hamnar bakom lås och bom.
Ja, och patienter liksom både torteras och avlider framför hennes ögon. Och liksom, det är verkligen skötarna som maktmissbrukar och fruktansvärt.
Mm.
Man lever i sin egen avföring, man misshandlas så brutalt och du ska ändå sitta på en hård liksom bänk när du fått liksom, ja, saker instoppat på obekväma ställen kan man väl säga.
Men på 80-talet kom ju också filmen som blev väldigt uppmärksamma, Gökboet, med Jack Nicholson. Där han
också tvångslobotomeras.
Precis.
Efter att han varit ganska olydig kan man väl minst sagt säga.
Mm.
Men Nellie Blys undercover jobb löste såklart inte alla problem, men fick stor betydelse för de psykiskt sjuka i New York. Och redan i slutet av 1887 beviljade politikerna i staden $1 miljon extra till storstadens institutioner. Och statsledningen tog nya regler för behandling av just mentalsjuka. Så det var ju fantastiskt, trots allt.
Ja, ja, hur man, en människa kan förändra så mycket.
Mm.
Det gjorde ju också Anna Odell. Hon satte också liksom psykvården och psykiskt sjuka på tapeten. Så här, vem bestämmer om man är psykiskt sjuk? Och folk mår ju allt sämre i Sverige.
Gud ja,
ja,
det
men
vet ju.
Det är också så olika hur man ser på just psykisk ohälsa i olika länder. Melankoli pratar man om i många länder där det inte liksom man har tänkt att man ska spärra in människor på det här sättet på institutioner. Och jag menar, det är säkert att många av de här kvinnorna och männen bara liksom har varit allmänt deprimerade som man själv kan vara. Och sen kanske blivit inspärrade på livstid. Liksom.
Mm. Men sen 1967 har patienter inom mentalvården minskat drastiskt. Men det är ju inte så att svenskarna blivit friskare påstås det. Utan det är ungefär same same. Lika många sjuka idag som för 10 år sedan, säger Marcus Heilisch som är överläkare på ett mentalsjukhus till Aftonbladet 1999. Det vill säga strax efter psykreformationen. I 30 år höll man alltså på att montera ner den här psykvården, men många får ju illa i det öppna samhället och alla var inte välvilligt inställda. Och det kan man ju också förstå, för liksom, helt plötsligt så bor du i ett litet härligt villakvarter där, så ska ett av husen på gatan bli någon form av knasbollehem, som man då tyckte. Att, ja, vill man inte ha tokstollar i villakvarteret, för man visste ju inte vad de hade begått för brott. Och det, jag kan ju både förstå det och inte förstå det liksom. Det är ju jobbigt. Vi ska lyssna på Folke Ryström som har varit en av de här läkarna som har varit med och jobbat under psykreformationen, om hur han liksom nästan fick vallraffa sig in på vårdhemmet Tamsvik som idag är en kursgård.
Ja, fick ett uppdrag av ABF i norra Storstockholm och förmodligen på uppdrag också av landstinget i Stockholm att försöka få kontakt och få lite mer insyn i Tamsvik, som då var ett metallsjukhus kan man säga, där det förvarades massor av människor som var psykiskt sjuka och som har förmodligen varit i ganska många år, sedan 50-talet misstänker jag. Och vi arrangerade det som i form av studiecirklar och det var som att komma in i en annan värld. Då vi kom in där runt 75-76. Föreståndare innan, som vi misstänker var smått alkoholiserad, ville inte ha kontakt med oss, och läkaren som jobbade då ville inte heller ha kontakt med oss, utan upplevde på att vi trängde oss på, utan de här människorna skulle ha lugnt och ro. Men det blev en helt annan kontakt med de här människorna, och många ville träffa oss, för det här stället ligger extremt isolerat.
Och vad var det som mötte er? För när man har kollat på så här gamla skräckfilmer och filmer om så här gamla mentalpatienter och sjukhus, då ser det oftast ut som att folk är alltifrån fängslade längs väggar till de här stora sovsalarna där liksom sängar står i rad bredvid varandra. Hur såg det ut?
Ja, det var ju alltså ålderdomligt, gammaldags, pacificerande. Det fanns inga som helst aktiviteter, det fanns inga som helst. Det var en förvaring. De fick äta och sova och ta en promenad om de orkade. Det var inte mänskligt på något sätt egentligen.
Och hur länge kan människor ha varit där, och varför hamnade man där liksom?
Man hamnade där för att de var obekväma för släkt och vänner, för samhället. Man visste kanske inte riktigt vad man skulle göra av dem, och utvecklingen hade inte gått så mycket framåt. Det var mycket skam tror jag hos vissa familjer att ha en människa som var mentalt sjuk, och därför placerade man någon typ på Tamsvik där man helt enkelt glömde bort dem helt enkelt.
För allas bästa utom just den som var orsaken.
Ja.
Men berätta, vad gjorde ni med de här patienterna? Vad blev
det? Ja, det var ju en lång period av att vi fick bara komma in och prata lite grann, så fick vi helt enkelt, vi hyrde en bil och sen fick vi ta dem till en liten villa som låg 100 meter längre bort, och där kunde vi börja med att läsa dagens tidning, vilket de flesta i huvud taget inte alls hade varit med om, och de kunde knappt läsa en del av dem. Och än värre så fick de, en gång så tog vi med dem till Arlanda exempelvis, för att de skulle titta på något som de hade sett i tidningen som hette aeroplan, sa de. Det var ju flygplan, de hade inte sett flygplan i huvud taget i hela sitt liv, många av dem. Så att stå i Arlanda och titta på flygplanen, det var en upplevelse.
Hur reagerade de då?
Ja, vad kan tänka det? De kommer till en annan värld. Mm. Vi åkte till slottet, Kungliga slottet, och gick runt och tittade. Vi var ute i Stockholm överhuvudtaget på olika ställen där vi bekantade dem med den riktiga verkligheten. Men många var ju hospitaliserade. De kunde, om vi skulle fika på någon lite café, så kunde de bara ta brickan och gå fram till kassan och hålla upp brickan och stå där. De skulle egentligen lägga på lite fika på sig själv och betala, men de fick lära sig allt upp här från början. De hade glömt bort det. De var så hospitaliserade. Så man kan inte tänka sig det.
Otroligt. Du berättade för mig en historia om en specifik tjej där som uppmärksammade dig lite extra.
Ja, det var en kvinna som var lite yngre än de andra, och vi tyckte att vi undrade just varför hon var där, och hon var ganska smart, märkte vi när vi tog bort henne från sjukhemmet och satt i bilarna och pratade med henne. Och så till slut så fick vi med den nya läkarens hjälp en undersökning. Och då visade det sig att hon hade blivit dövförklarad rätt så tidigt i sitt liv. Och orsaken till det var att någon hade, när hon var liten, pillat in apelsinkärnen i öronen på henne, och sen hade vuxit igen, och därför har hon blivit dumförklarad och dövförklarad och placerad på Tamsvik. Nu gjorde hon så att de opererade bort de här kärnorna, och hon fick ett helt nytt liv helt enkelt.
Helt otroligt. Så det räckte alltså egentligen att vara döv för att kunna hamna på sinnessjukhus förr i tiden?
Japp, det var lätt att komma in dit.
Svårare att komma ut uppenbarligen.
Ja, mycket svårt. Mm. Omöjligt.
Vad hände efter Tamsvik då med de här patienterna?
Ja, det skulle läggas ner plötsligt det här sjukhemmet. Och det kanske var, det var en anledning till varför de ville att vi ska ta kontakt med dem. Och faktiskt är att hälften av alla som bodde på Tamsvik fick möjligheten att bo i egna lägenheter i Upplandsbro. Där vi hade lyckats få tag på två uppgångar i Tyres hus. Och där fick de med stöd av kommunen leva ett helt normalt liv. Medan de resterande fick plats på Rotebro sjukhem. Där de var, ja, det var de som hade blivit fått ECT 50 gånger. De hade inte mycket hjärna kvar, ärligt talat. Men det var härliga människor. Trots alla skador som de hade, så var det härliga människor. När man tog ut dem utanför sjukhemmet och Tamsvik.
Och vad hände med personalen då som hade varit med och liksom, vad ska man kalla det, begått de här brotten, är det väl per definition?
Ja, de var ju inne i ett system. De följde med många till det här sjukhemmet.
Ja, okej.
Okay. I Upplandsbro, i Rotebro, förlåt.
Tack snälla folk, då får jag tacka för den här intervjun.
Ja, tack själv.
Ha det bra, hej hej.
Ja, hej.
Nu när jag hör den där historien så kommer jag ihåg att jag för några år sedan läste en bok som heter Den stökiga psykiatrin av P.C. Jersild. Han är författare och liksom läkare. Och det var en historia i den boken som liksom bara fastnade. Det var en man som kom in och sa att han hade liksom, han hade fastnat någonting i hans hals. Han hade fastnat ett litet kycklingben i halsen så han liksom kunde prata. Och vad säger, men det är ju ett väldigt klassiskt symptom på människor som mår dåligt, att det fastnar i halsen. Aha. Och liknande sådär. Så att ja, men de avfärdade det där, ja, försökte hjälpa honom och sådär, ja, genom vård och samtal och sådär. Och så gick det någon vecka och sen så bara gick de med sin rond och så hade han liksom dött knallfall. För det var ett litet kycklingben som hade fastnat i liksom halspulsådern som hade gått av. Så han hade såhär dött på en sekund. Och då sa han det att när man jobbar på det där sättet med psykiatri så är det så lätt att avfärda att människor liksom mår dåligt eller är liksom psykiskt sjuka. Men att det kan också finnas bakom det som är den här med apelsinkärnan eller den här att man liksom alltid även ska kolla, vad ska man säga,
gör en vanlig hälsoundersökning.
Ja, precis.
Ja, och mellan 1993 och 1997, enligt de senaste statistiska uppgifterna från den tiden, har andelen svårt psykiskt sjuka bland Stockholms hemlösa ökat från 17% till 42%. Det vill säga ungefär 1500 personer. Det visar en undersökning som Erik Finne vid Stockholms stads FOU-byrå har gjort. Ja, så att jag vet inte, liksom psykreformationen i all ära, men vad säger du, Ann? Har vi liksom botat problemet eller hur är det?
Svenska ungdomar mår ju dubbelt så dåligt idag som de gjorde bara för 10 år sedan.
Ja, både och ska man säga. Det är bara att liksom förut anmäldes ju inte heller lika många. Vi har inte pratat om det på samma sätt som vi har gjort de senaste 10 åren.
Men jag som jobbar lite med det här, med olika organisationer och liknande, inser också att liksom, dels så måste man ju prata om det, men just det här behovet av stödlinjer, att man bara kan ringa och prata med någon. Som riksorganisationen Mind, de har ju självmordslinjen, föräldralinjen och äldrelinjen. Mm. Så väldigt många människor som är ensamma, och det vet man ju själv när man är ensam, man kan ju bli liksom...
Trygga barnen går ju också att ringa alltid.
Absolut.
Och BRIS.
Men så att jag tror mycket på det här. Nu satsar man ju på...
Man vill ju bota ensamheten.
Ja, men vård också över nätet. Att man inte alltid fysiskt behöver gå och prata med dem. För det kan man ju veta själv när man mår så där dåligt. Det är bara en kamp att liksom gå upp ur sängen.
Ja, och som jag märkt... Nu kommer jag ju från en generation där man ringer varandra och pratar med varandra. Men det är ju många från en yngre generation som jag märkt när jag ringer som skickar direkt samtalet vidare till så här automeddelande som kommer på sms. Sen måste de ha sina 10-15 minuter akademiska kvarten på sig att så här skaffa mod och ringa upp. För dem är det mycket enklare att ta det via text. För det är så man är van att kommunicera. Mm. Så jag tror också att just en tech-tillämpning kan vara bra. För ibland är det väldigt privat och personligt med ett samtal om man nu inte är van med just att ha den formen av kommunikation. Så man får ju nog liksom anpassa sig efter sin generation, så att säga.
Men ofta när jag ska säga så här, men gud, du är galen och så här, då tänker jag så här, så kan man inte riktigt säga längre. Det har fått liksom en annan klang, vilket jag tycker är bra. Och så liksom, vad kan man säga, vad är galenskap? Eller liksom, tänker också hur den kvinnliga galenskapen har sett ut. Mm. Kvinnor har ju alltid fått liksom epitetet då, om de till exempel har varit arga eller liksom stått upp för sig själva och säga att de är galna. Liksom. Det har ju med diagnoser som så här, hysteri, schizofreni och paranoia. Det skrevs ju väldigt intressant också i Karin Johannessons bok Den sårade divan, hur liksom de här diagnoserna har använts av patienterna själva. Hon skriver om Agnes von Krusenstjerna, Sigrid Hjertén och Nelly Sachs. Och det är ganska intressant, för att hon skriver om att en av de här kvinnorna använder också sin psykiska ohälsa lite till att liksom ta makten över sitt liv. Att ibland man inte orkar då med omgivnings alla krav, så hon kanske, kanske man har använt den att få liksom vara fri ett tag på institutioner.
Och enligt färska rapporter från Skandia så är det ju så att så här, just arbetsfallsrelaterade långtidssjukskrivningar så har ju faktiskt psykisk ohälsa ökat med 46%. Så att det är ju, och det handlar väldigt mycket om det sociala, att man inte klarar av det sociala.
Men jag förstår också att det kan finnas en rädsla att liksom berätta om sin psykiska ohälsa. Allt från att man har fått en ADHD-diagnos eller bipolaritet eller något liknande. För att jag tror att det var ju såklart mycket, mycket vanligare förut. Och det handlar ju också om så här, kön. Att så här, kvinnor som en gång då har ansetts sjuka eller galna lite dit, de kommer sen hela tiden betraktas genom det där sjukdomsfiltret. Och där kan man ju själv liksom fastna i att så här, prata om människor som galna. Men det är för att hon är sån eller han har det eller hit och dit. Men om man till exempel...
Men sen är det ju många som så här, som har fått en ADHD-diagnos tidigt, men sen så kanske egentligen hemförhållandena var extremt stökiga under en viss tid. Så jag vet inte, man ska ju vara väldigt försiktig med diagnostiserandena också.
Jo, men jag tänkte på det när vi gjorde Djävulsdansen om psykisk ohälsa. Då pratade ju jag och Sanna med flera liksom, ja, vad ska man säga, människor då om just att de har fått diagnos under tiden när de har missbrukat eller liksom varit inne i någon annan snurr, och sen så har de kommit ur det och då har de blivit liksom gjort en ny, vad ska jag säga,
utredning
och inte ansetts att ha till exempel då ADHD. Men jag tycker det där är svårt också, för att det är väldigt många som pratar nu om ADHD som en superkraft.
Mm.
Jag var ju på den årliga psykiatriska galan här på häromdagen, eller härom veckan. Och då pratade först en mamma om sina döttrar som båda liksom, både hade autism och ADHD. Hon sa, jag måste säga så här, jag har väldigt svårt för det här nya sättet vi pratar kring de här sjukdomarna. För jag måste se på mina döttrar. Det är liksom ingen superkraft överhuvudtaget. Det är bara en lång jävla kamp att liksom klara vardagen med de här liksom diagnoserna.
Mm.
Och sen någon halvtimme senare så kom Viktor Frisk och berättade om att, ja, han har ju skrivit en bok om att det här är såna superkrafter. Men jag tänker också att det handlar så jäkla mycket om det som kön. Att som kille så anses det mycket liksom mer okej att vara lite så här crazy, göra bort sig, trampa i klaveret. Kvinnor får inte så många chanser, särskilt inte liksom yrkesmässigt. Utan så här, gör man bort sig så gör man bort sig. Och jag tänker också det här som du och jag pratade om i förra podden, vilken backning man har.
Mm.
Jag behöver inte nämna några namn, men det finns ju liksom artister och skådisar. De har någon bakom sig som fixar allting. Allt med ekonomi, allt med barn, hiten och diten. Så de kan bara ägna sig åt att skapa.
Ja, så det,
och men vara kreativa.
Men det är ju det här som är så otroligt intressant och också extremt svårt. Nu pratar vi om det här ur ett stort perspektiv. Hur man har liksom begått mänskliga rättigheters värsta liksom brott på sin befolkning i alla länder i alla år. Men det är ju jättebra med psykreformationen. Den har sina fördelar, den har sina extrema nackdelar. Det finns ju människor som verkligen behöver hjälp och inte får den idag. Och sen finns det människor som kanske behöver mindre hjälp men har tillgång till den.
Ja, men det är lite som rasbiologin. Den kan man ju säga att den instiftades ju ganska rejält av Hitler också.
Absolut, ja. Det var oerhört populär här i Sverige både under 20-talet och också runt andra världskriget. Den var extremt ifrågasatt, men man gjorde ju fruktansvärda tester uppe på framförallt liksom vår svenska ursprungsbefolkning som har fått lida otroligt mycket av det här.
1922 så startades då Rasbiologiska institutet i Uppsala och ja, det där påverkade ju liksom hur svenskar tänkte på alla minoriteter under väldigt lång tid. Men att samerna har ju blivit liksom så förnedrade, hårt åtsatta med mäta skallar. Det finns så många hemska bilder och historier om det här. Så att, ja, ja.
Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka om 2 veckor.
Hej då!
Police now say they have a suspect in the case. Let's go to...
Jag var ute på en patronslinga och kommer inte tillbaka på avtalad tid.
One concern the police obviously has is that 6 months on, they slow...
Just misstänks för mord på en kvinna i Frankfurt 1992.
Någon har blivit knivhuggen på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit med en gång.